Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24. Det är en nördarnas fest om man tycker om USA och val och politik i USA. Vi håller på varje vecka och vi pratar om allt möjligt kring valet till president i november. Och det har vi hållit på med faktiskt i nu det här 24:e avsnittet. Så det blir lite fest nästa gång. För, i alla fall för vår egen del. Vi ska fortsätta att prata om vicepresidenter idag. Men vi ska också förstås börja med några allmänna ting som är aktuella att ta upp. Och vi välkomnar dig förstås, Klaus Stolpe. Allt väl?
Ja, hej. Tackar. Allt under kontroll här. Ja. Som vanligt, hoppas jag.
Ja, precis. Och du, det är ju, alltså så här, mitt intryck är att det blev stiltje efter den här supertisdagen lite grann. Man tänkte, vad blir det här? Du sa också det, att du tänkte ju det redan innan, att det är ju inget spännande så här på ett vis. Men det händer små grejer hela tiden. Och det blir liksom, nu börjar man undra om, vad kommer Biden att knappa in på Trump? Och det är sådana här tecken som kommer och små grejer. Och det är väl det att vi vet, särskilt jag då, mer nu om det hela än förr, och då blir alla detaljer plötsligt väldigt värdefulla. Så du ska ju inte kunna sova nästan i lugn och ro, tänker man, så mycket som du kan om det här.
Så farligt är det inte. Det känns nog ofta som att jag är skumma på ytan och sovrar bland rubrikerna, då jag funderar vad vi ska ta och snacka om här. Men att nu den här veckan så var det ju väldigt, väldigt okomplicerat vad man ska börja med, för att, att nu har ju den där rättegången mot Trump om den här soppan kring Stormy Daniels startade ju igår.
Ja,
och det handlar ju om att i samband med den här valkampanjen 2016 skulle han ha betalt $130,000 då till den här porrskådisen för att hon skulle hålla tyst om vad de har sysslat med tillsammans. Och det är ju det helt enkelt så att det här handlar ju om ett bokföringsbrott. För att grejen är att det som där skon klämmer är ju att det där har kontoförts som kampanjutgifter. Och de har inte skrivit rakt ut vad det är frågan om, och som min gallihumor säger att det är väl en kampanjutgift om man vill undvika en skandal, men det tycker inte juristerna. men det är ju nog okej, vi har ju berört det här många gånger med de olika åtalen, men jag kan ju nämna en grej här, att just för det där skulle börja då, så såg jag en intervju med den här guvernören i New Hampshire. Alltså den här lilla delstaten utanför Boston, om vi nu förklarar det enkelt. Han heter Chris Sununu, den där kan. Han är alltså guvernör där och han stöder Donald Trump. Det är klart, det ligger ju hans intresse att liksom förringa de här åtalspunkterna och sånt. Men att han sa ju rakt ut att han tycker ju att han konstaterar att folk närmast verkar se de här åtalen som en slags reality-tv-show.
Är man förvånad i USA? Är man?
Nej, men att han säger att Trumps popularitet blir ju inte lidande. Sen är det ju en annan sak att så många inte reagerade. Det är ju klart, de här fansen, så vet vi ju att bara ser Trump som ett offer och så vidare. Men sen då pricken över i var ju det jag skulle kolla i morse, det jag steg upp. Att hur gick den här första dagens förhandlingar? Och då ska ju Trump helt enkelt ha slumrat till under den första dagens förhandling. Det var liksom det första jag sa, jag tänkte att det kan ju inte stämma. Men det var bara det att jag kollade ju, det fanns ju en hel del rubriker om det, så att jag har nog inte benat desto mera i det, men han ska väl nicka till under det där. Men det tyder ju på att han har en viss rutin med den här typen av händelser.
Nej, men det är kanske inte helt lämpligt i första brottmålet mot en som har suttit som president, och så börjar man nicka till. Det är inte bra.
Ja, det är liksom.
Men samtidigt, vad då första brottmål, så är det bokföringsbrott, och det är lite så här, verkar halvtråkigt, så att man kan ju också förstå det, att
Ja, i och för sig, men alltså inramningen kring vad det är som ligger till grund för det där bokföringsbrottet är ju ändå något speciellt.
Men ja, att, det är sant, det är sant.
Men det där med Stormy Daniel så kommer vi rimligtvis att haka på här de här närmaste veckorna. Mm. Konstigt skulle det ju vara annars, liksom oberoende vad som händer så måste ju kommenteras.
Mm.
Men då var det ju en annan grej som hände häromdagen som fick... hakan att trilla ner på mig. Ibland får man den mest intressanta informationen via text-tv faktiskt. Mm. Jag älskar text-tv kan jag ju säga. Jag är så pass modern av mig.
Ja, men jag håller med dig. Fast det var länge sedan jag använde det. Men när man gjorde det då? Det är jättebra.
Ja, jag använder det varje dag.
Ja, men det är jättebra faktiskt.
Ja. Men döm om min förvåning när man ser en rubrik då att den här delstaten Arizona dammar av en abortlag från 1864.
Ja, märkvärdigt.
Alltså. Och det här då, men är alltså 1864, inte 1964 eller någonting annat, utan mer än 150 år sedan. Och det här så kommer ju då att göra abortfrågan till en ännu mer glödhet valfråga i höst, inte bara kring presidentvalet utan också, också det här kongressvalen. Jag är ju knappast den enda som tror att mycket av den här debatten kommer att handla om dels abortar, dels den här gränsen mot Mexiko.
Mm.
Men att om vi nu hoppar tillbaka till det här med Arizona och 1864, så att hur såg världen ut 1864? Alltså inbördeskriget pågick, Lincoln blev omvald och det skulle, alltså Arizona var ju inte ens en delstat, utan det var ju ett sådant territorium som man nu försökte organisera. Jag kollade faktiskt upp där av ren nyfiken att det här var ju, det skulle ändå ta 48 år innan Arizona ens blev en delstat.
Mm.
Men att man hade då beslut i Arizona 1864, jag upprepar mig, jag vet att abort är förbjudet med undantag för om det är risk för moderns liv.
Mm.
Och då tyckte nog då högsta domstolen i Arizona att det här var en jättebra lag, som man tog och plockade fram den igen. Och det är ju ganska konstigt det faktiskt.
Mm. Märkvärdigt.
Jag menar, oberoende vad man tycker om abort, det är ju inte min sak att sitta här och plädera för det, men att man som plockar fram en lag från 1864 så känns ju ganska konstigt. Så, men grejen är ju då att Arizona så är ju till på köpet en sån här delstat var det väger väldigt jämnt mellan de två stora partierna. Och då är det att, men det är ju klart att det här har ju väckt uppmärksamhet i andra delstater också, så att det liksom, det sprider ju sig att så att det, jag tror nog att det där gynnar demokraterna helt enkelt, för det är ju sig lite, det är ju sig lite konstigt faktiskt.
Mm.
Då kommer vi förstås in på det här som vi var inne på senast och som vi då ska fortsätta med idag, vem som blir Trumps vicepresidentkandidat. Och det där så, jag kommer ihåg att du har ju varit förvånad över att det drar ut på tiden, men jag misstänker ju att det där kommer nog att dra ut på tiden ytterligare, för att i och med att Trump får ganska mycket positiv publicitet kring det där, för att det är som intressant att spekulera och sånt, så tar det kanske bort lite av uppmärksamheten från de här mindre trevliga sakerna.
Mm.
Så att redan därför tror jag att det här kan ta liksom längre än vad man har trott.
Så att det får ta fokus och ta plats en längre period.
Precis, liksom att exakt, att fokus tas bort från någonting mindre trevligt. Sen kan jag ju säga med den där abortlagstiftningen i Arizona att Trump själv sa ju att han tyckte det var konstigt att men i och för sig det är ändå han som associeras med abortmotstånd av de huvudkandidaterna, så att det är han som har vevat igång det. Men innan vi går in på det här med de där, visa konkret på de här namnen, alltså, det är nog intressant hur många som följer med vad som sker, för att jag menar, jag var till sopåtervinning i fredags och det, kan man ju fråga sig vad det har med den här programmet att göra, men att då var det alltså en vilt främmande kar som tydligen kände igen mig och liksom började snacka där vi stod och slängde skräp och ungefär att varför man inte hittar några yngre kandidater där borta i USA och inte presentera han sig eller någonting sånt, men att han kände igen mig i alla fall, så att då hade vi ju det att snacka om en stund, så det var ju lite lustigt.
Vi får hoppas att personen i fråga lyssnar på oss, och du som lyssnar här förstår kanske då att Klaus Stolpe är faktiskt lite av en kändis Åtminstone i trakten av sopstationen.
Kring sopstationen, ja, ja precis.
Men det är bra. Och vi ska gå in på de här presidentkandidaterna, vicepresidentkandidaterna igen. Men bara det att jag tycker att det är lite medvind plötsligt känns det för Biden. Och vi har ju haft en sak, och det är det här problemen mellan Iran och Israel sista veckan. Där jag gissar att USA har varit väldigt aktiv i vad de har godkänt från olika håll. Hur man får straffa varann och så här. Och de har spelat en viss roll och har en maktfaktor där. Och där Biden kanske har visat någon form av styrka plötsligt. Samtidigt som då Trump börjar somna i rättssalen. Så känns det som att det är intressant. Den ena poppar upp och den andra sjunker lite ner. Det är mikroskopiska rörelser. Men är det någon, känner du samma liksom intryck här?
Ja, det går ju vågor helt enkelt. Ja. Men att om vi nu ser den här långsamma trenden. Så har det varit mer uppåt för Biden och neråt för Trump. Om vi nu ska börja se på de här skillnaderna. Men att,
utan att det har någon betydelse egentligen?
Inte är det så att det har svängt på konkret i någon vågmästa delstater eller något sånt. Men jag menar, det blir ju det är lite där många bäckar små. Att det är ju att man får se det där vart efter.
Ja, ja. Vi pratade ju förra veckan om vicepresidenter. Vi gick igenom de kanske hetaste kandidaterna utifrån diverse undersökningar. Flera namn som man inte känner till förstås, om man inte är väldigt insatt i amerikansk politik. Och tittar härifrån Norden ditåt. Men spännande namn var det, tycker jag. Och det är faktiskt så att listan är längre än de där hetaste kandidaterna. Så vi tänkte att vi går igenom. Klaus tänkte att han går igenom idag några till personer som kan vara intressanta för Trump att ta fram och lägga fram som vicepresidentkandidater. Och vi kommer in på några kvinnor då som kan vara aktuella. Vi har ju pratat om Haley, men hon är tveksamt kort där var hon finns. Men här kommer några kvinnor som är liksom okända för oss, skulle jag vilja säga, eller?
Ja då. Jo, Haley tror jag nog vi kan räkna bort, men att om vi nu repeterar lite, så det är som du säger att det var ganska intressanta namn det där som kom upp med att vi hann med fem stycken. Det var då Ron DeSantis, som vi ju känner till från primärvalarna, Ben Carson, en kirurg egentligen som har separerat ett par siamesiska tvillingar som har fastväxt i huvudet. Han var den första som har gjort det, men han har också liksom varit bostadsminister åt Trump. Sen har vi Greg Abbott, det är den där rullstolsbundne Texas-guvernören, och han figurerar faktiskt i nyheterna här för några dagar sedan, för de håller på. Han har något eget projekt med att smälla upp en mur på vissa ställen i Texas gentemot grejen. Där var det tenderar att vara mest folk som kommer över, så att han och det där tycker folk tydligen om i Texas. Sen har vi då Tim Scott, den här som också var med i primärvalen, och sen Sarah Huckabee Sanders. Hon var tidigare sådana prestales kvinna person, vad den heter, åt Trump medan han var president, och numera guvernör i Arkansas. Men det var förra avsnittet, jag tänkte bara ifall någon vill lyssna på det om inte de har gjort det redan. Men att vi kan vaska fram några nya namn, och det är mest tjejer det är frågan om här faktiskt. Finns en som heter Carrie Lake, hon förlorade guvernörsvalet i Arizona här för något år sedan, och då surprise så skyllde hon ju på valfusk. Det var liksom helt den där enligt instruktionsboken. Ja, det var enligt Trump-protokollet helt enkelt att det var valfusk, och hon liksom gjorde ju bort sig helt enkelt. Hon hade ju inget att komma med. Men alltså grejen är det att hon ställer upp i senatsvalet i år. Och det här, då tänker man att kan hon bli vicepresident då? Men grejen är det att hon har rört sig väldigt mycket utanför den här egna delstaten på sistone. Och då tar ju spekulationerna fart kring att det kanske är vicepresidentposten hon har i sikte.
Just det. Så på hennes beteende kan man tänka att
och det här han mitt favoritexempel med henne var ju inte när man påstått valfusk, utan det finns ju foton då Trump ska komma på besök. Det var väl dit i Arizona, då var hon alltså personligen dammsugar den här röda mattan. Trump ska komma in på så det ska bli ordentligt. Okay. Det är väl inget fel i att hon vet hur en dammsugare funkar, men att det såg lite lustigt ut. Och sedan mindre lustigt så då hon har uttalat sig varmt om Trump och även DeSantis, så hon omtalade termer av Big Dick Energy. Aha. Och det där vill jag då inte översätta, för att det är helt enkelt precis det som man tror att det betyder helt enkelt. Men att det är ju sig lite konstigt sätt att uttrycka sig på, kan man ju tycka.
Men den här abortlagsfrågan i Arizona, så då är ju hon lejkaktuell på något sätt. Hur fungerar det där?
Ja, hon är ju jättekonservativ, så att men på vilket sätt
inblandad,
hon profilerar sig. Det var ju högsta domstolen som tog tag i det i Arizona. Jag vet inte alltså om hon om eller hur hon på något vis kan påvisa så fingrarna med i spelet där och sånt, men hon har ju sina ganska gammalmodiga åsikter i alla fall, så att hon har ju inte protesterat mot
det. Då finns det en sån koppling i alla fall.
Men sen om vi tar en annan det här en dam, så en som har dykt upp en hel del i den här typen av spekulationer, så är Kristi Noem. Noem stavas det, om någon undrar. Det är alltså hon är guvernör i South Dakota. Hon har suttit 8 år i representanthuset, under hela 10-talet fram till 2018, då hon blev vald till South Dakotas första kvinnliga guvernör. Och det här det är liksom de här Trump. Det är den här Trump-stilen här också. Alltså hon, under covid-pandemin så väckte hon uppmärksamhet genom att lätta på det här regelverket snarare än falla med andra guvernörer. Och andra sidan så det är ju just hennes delstat är ju inte den mest tättbefolkade, så det är ju lättare då att lätta på sånt här, att man inte får umgås i grupp och sånt. Och sen har ju då förstås, men hon har ju stött Trump i hans protester mot det här valresultatet då Biden vann 2020, och sedan. Hon är ju då inte speciellt liberal, om vi säger så, vare sig det gäller transpersoner eller hennes syn på abort eller något annat. Och om jag nu ska drista mig till att kommentera någonting annat om henne, men att det är knappast till hennes nackdel, så det är en sån där som har, att hon deltog i skönhetstävlingar då hon var yngre, och det faktiskt, det är alltså en väldigt attraktiv dam helt enkelt.
Men är det viktigt för det här?
Det är väl bättre än ifall hon skulle ha hy som en spetälsk i alla fall. Så att hur viktigt det kan man, men att det skrämmer ju inte bort folk i alla fall. Och nu är det här ju inte en skönhetstävling, men om jag nu fortsätter på det inslagna temat, så det finns en som heter Tulsi Gabbard som också är aktuell. Hon har också utseende till sin fördel. Alla behöver ju inte ha samma smak som mig naturligtvis. Men här är ju att hon kan jag tänka mig att en och annan känner igen namnet på och blir lite förvånad när jag nämner henne i det här sammanhanget. För hon har alltså tidigare försökt bli demokraternas presidentkandidat. Alltså märk väl demokraternas. Men hon hoppade av det partiet här om året. Jag tror det var 22, och jag tror ju inte att hon blir vicepresidentkandidat. Hon fyller helt enkelt sin funktion genom att skälla på sitt gamla parti och påminna om att hon har minsann ändrat sig, för att det gick ju inte att vara med dem där, och så bytte hon till republikanerna och så vidare. Så att det kan ju vara ganska praktiskt att ha en sån i det egna teamet helt enkelt. Ja, men jag ska ta en tjej till då jag är i farten, så det finns en som heter Elise Stefanik. Hon alltså jag minns inte exakt vad hon har för post i representanthuset, men att hon är alltså en av de högsta i hackordningen bland republikanerna där. Och hon är då väldigt ung för de här sammanhangen, alltså hon är 39 år, så att det kan ju säkert låta lite chansartat. Att vi kan ju repetera att Kennedy var 43 då han blev vald till president märkväl, och Theodore Roosevelt var 42 då han tillträdde, så att om hon nu skulle bli då vicepresident och någonting skulle hända åt Trump under de här första åren, så blir hon USA:s yngsta president i sådana fall. det är ju inte alls långsökt att tro att Trump skulle presentera en kvinnlig vicepresidentkandidat, därför att han liksom framstår ju som mindre mansgrisig då om han plockar fram något i en sån, sån post. Men beträffande den här Stefanik, så hon hörde, vad jag kommer ihåg, till de republikaner som ibland kunde ställa sig kritiska till Trumps utspel, men att i takt med hon har stigit i graderna så hon ju nog kommer att höra till den här, ja, heja klacken helt enkelt.
Ja, det är konstigt att det har vridit så åt det hållet. Okay.
Ja, no, du vet, hon har kanske kommit till insikt, eller, ja. Eller så är hon bara opportun.
Ja, ja. Men så, de här namnen som du har gått igenom nu, främst då kvinnor faktiskt, så är de mer sådana som folk har pratat om med olika medier, eller är de också, finns de också på någon lista eller Gallup eller så?
Ja, de brukar nog figurera då någon, vi säger någon ledarskribent, försöka ge gissa sig till vilka som är på det här Trumps shortlist. Så, så det är de här namnen som brukar komma fram. Så jag sitter egentligen inte och drar fram några egna wildcards eller något sånt, utan det är nog bara, jag tänker summera mina intryck då jag men att liksom att jag skulle våga gå och tippa på någon i nuläget, så det alltså det är som gjort för att klanta sig. Skulle jag nog vara tvungen att lägga en hundring på någon, så ja, vad ska jag hitta på? Tim Scott kanske.
Ja, det känns ju neutralare än DeSantis, och ändå en som har verkligen liksom en hög position, så att säga.
Ja, plus placering. Att det är en sak som vi kan ta upp i något annat sammanhang, att det tycks vara fler och fler färgade som är villiga att rösta på republikanerna i år mot förr, och då skulle Tim Scott kunna vara det som avgör helt enkelt,
eftersom en symbolisk han
afroamerikan. Men vad ska vi hitta på? Vi kan ju ta några till bara för att nämna dem, men det finns en ja, han är också färgad förresten, Byron Donalds. Han sitter i representanthus, han är från Florida, och det är en sån där som har dykt upp nu och då. Jag känner inte till honom desto mer. Jag bara noterat att det är ett sådant namn som kommer. Och det kan ju hända att han är lite mer spännande just i och med, på grund av hans hudfärg, ifall de siktar in sig på en sån helt enkelt. Men om vi nu ska avrunda med någon, så kan vi ju också, eftersom vi har nämnt de andra som har varit med i primärvalen, så ibland plockas när Vivek Ramaswamy om, alltså den där elaka affärsmannen som deltog i de första primärvalen.
Jag
förstår inte riktigt vad Trump skulle vinna på att lansera honom, för han klarar ju av att vara elak alldeles på egen hand, så att han borde ju snarare skaffa någon som kan komplettera.
Jo, och han skulle ju ta fokus. Men frågan är ju om en sån som Ramaswamy skulle ens vara intresserad av vicepresidentposten, med tanke på hur undanskymd den ju egentligen är också.
Ja, precis. Och han har ju nog ett behov av att höras och synas. Så att, jag kan ju nämna i och för sig en sak som gör hans namn lite mer intressant, för att då förra veckan så talade vi om det här då Trump hade samlat ihop en himla massa pengar över helgen. Och jag noterade att den där Ramaswamy, så var en av dem där som var på plats där och var liksom med och syntes och hörtes och sånt. Det behöver inte betyda någonting för det här sammanhanget, men det kan vara skäl att nämna det i alla fall.
Vi vet inte att han bidrog med några pengar dock.
Det har jag inte kollat upp, så att jag vet inte om han var där och betala, eller ifall han var där för att, men i och för sig han behöver ju inte ta i ur egen ficka, men att han har väl sådana kontakter så att du vet ifall han nu har 10 kompisar som betalar en halv miljon var, så, vilket jag ju inte vet om han har gjort, men det här, det rich people has rich friends.
Jo, men så är det. Ja, men det är en fantastisk skara intressanta människor, och på ett vis, ja, i det här läget när vi bara har 2 presidentkandidater, så blir det ju mer spännande med de här, och det är ju politiker, det är ju aktiva människor, de är lite konstiga ibland, men det är kul att höra om dem faktiskt, och vi får se när det blir, och du sa någonting förra veckan om när man kan tänka sig att det kan bli avgjort eller när de lanseras. Vad skulle du säga om det?
Jag vågar inte gissa, men att det är ju så att partikonventen är ju på sommaren sedan, så att nu kommer det att ske den närmaste tiden, för att nu plockar han ju fram någon före den år. Man kan ju för all del lansera någon medan vi sitter och pratar här. Och till saken hör att det kan ju vara någon helt annat än de här som vi har gått igenom.
Ja, ja visst. Men till partikonventet, då måste det vara klart, eller?
Jo, för de brukar inte liksom komma dit med liksom helt sådär oskrivna kort och säga att ja, nu kanske vi ska börja fundera på den här saken nu också, utan det brukar nog alltså finnas något namn klart innan dess.
Ja, just det, okej. Okay. Ja, intressant. Vi ska avrunda dagens avsnitt med att prata om vår andra serie Mr. President, där vi går igenom alla presidenter i Amerikas historia. Och på tal om vicepresidenter, det är väl inga kvinnor någonsin och aldrig någon färgad vicepresident tidigare, va?
Nej, inte för Harris alltså. Det,
nej.
Det är inte speciellt många gånger som några kvinnor har försökt eller gett chansen att försöka helt enkelt. Att det var, vem var det nu? Det var väl Walter Mondale som hade en kvinnlig vicepresidentkandidat och han ställde upp mot Reagan.
Ja,
och alla minoritetskämpar jubla och applådera och konstatera att oj hur liberal och god han är och så vidare, och sen så gick de inte och rösta på dem i alla fall.
Nej, okej.
Okay. Ja, kommer inte ens ihåg vad hon hette faktiskt.
Nej, okej. Okay. Men den president som vi ska presentera idag, han är den största av dem alla, kan man säga på ett vis. Han var född 1809 och dog 1865 i ett attentat. Det är Abraham Lincoln, alltså vald 1861 och sedan då fram till 1865. Vad kan man säga om en så känd president? Alltså det är klart, vi vet inte så mycket, och det du berättade i det här programmet är ju också en hel del vi inte känner till. Men på något sätt så tycker man att man vet vem Lincoln är ju. Så...
Ja, det är ju klart, för han som befriade slavarna, och det var han som ledde nordsidan i inbördeskriget, och det är han som påfallande ofta kommer på första plats i sån här utvärderingar av USAs presidenter och sånt, även om jag nu själv... Jag lägger nog Franklin Roosevelt på första plats, ja, men att om man skulle nämna någon sån här kuriositet som väl ingen tror på, så han är ju den enda president som har lagt fram ett förslag om ett tillägg till konstitutionen att slaveriet ska garanteras i de delstater där det redan finns, mot att man i gengäld förbjuder det i alla nya delstater.
Mm.
Och det där handlar ju helt enkelt om realpolitik. För att det handlar ju inte om vad han tyckte, utan det var att undvika inbördeskrig.
Och tänkte
ju att det här med slaveri så kommer att själv dö i alla fall. Men att det här är ju som ett sätt att gjuta olja på vågorna. Men att det här han ledde ju inte till någonting, utan det var ju så att sydstaterna bröt ju sig ut och på direkten, och så blev det pang i några år helt enkelt. Och det här officiella siffrorna talar om lite mer än 300 000 döda på vardera sidan. I en folkmängd som var alltså en tiondel av vad det är idag.
Mm.
Men moderna bedömningar så väl nog gett vid handen att det var fler än så som dog sist och slutligen. Mm. Men det kan väl lite si och så kanske med befolkningsregistren på den där tiden.
Ja, just det. Och just strax efter att han blir vald så blir det ju då att sydstaterna går ur Förenta staterna, och det är ju liksom det närmast som har hänt. Efteråt är ju stormningen av Kapitolium då 6 januari 21.
Jo, för att det är klart oroligheter har väl förekommit nu och då. Jag minns det, jag var i Kalifornien 1992 och samlade material till doktorsavhandlingen, så då var ju det här riots i Los Angeles till följd av det här Rodney King fallet, alltså poliser hade misshandlat en färgad man och blev frisläppt, frikända då för att det var självförsvar, vilket det ju inte var, för att det fanns ju filmat och det blev ju ett jädra kalabalik, men det är liksom, det är ju ändå något helt annat än att några områden bryter sig ur och liksom har en egen armé och väljer en egen president och så vidare. Jefferson Davis hette han förresten.
Ja, precis, ja. Han var gift med en tidigare presidents dotter dessutom, var han inte?
Ja, den är Jefferson Davis. Ja, det var Det var så att han hade varit adjutant åt Zachary Taylor som just hade det. Blivit president tidigare och då blev han förälskad i dottern och så fick de inte gifta sig med varandra och så smet de iväg. Men den där dottern så dog sen ganska fort. Hon fick någon sån där malaria eller någonting i den där stilen. Så att hon blev ju inte presidenthustru i sydstaterna men mycket riktigt. Han var gift med en president. En dottern till en som sedermera blev president.
Ja just det. Men som aldrig blev first lady på det viset i den här konstiga first lady, alltså i andra presidentordningen som uppstod med honom. Men alltså, nej men Lincoln, lyssna på det avsnittet, väldigt intressant och det är också spännande att en så god ledare, bra ledare kommer just då när den största krisen sker med tanke på hur många dåliga presidenter vi hade före det. Man vet ju inte vad som är vad här riktigt. Om han råkar bli bra för att han kommer just då eller om han faktiskt var enastående bra och de som var före honom var enastående dåliga så som poängerna, eller hur säger så att
jo precis och det där är ju att historien är ju full av sån här om inte om har det varit alltså, what if och det kan ju hända att skulle han ha blivit vald 4 år tidigare så skulle någonting ha hänt som har gjort att han skulle klara det sämre eller något liknande vi vet ju inte det.
Nej, precis. Och ja, vår presidentserie finns alltså på totalmedia.com, total med TH. Där kan du lyssna på Klaus berättelser om de olika presidenterna. Och vi i den här serien om amerikanska valet återkommer om en vecka igen. Tack Klaus Stolpe för idag.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.